Politiken i TV4. Sverigedemokraterna tappar sitt skyltfönster i Sölvesborg när Moderaterna byter sida. Vi pratar om regeringen som nu landat, men varför så många tunga ministerposter utan tunga namn? Vill Kristersson möjligen glänsa själv? Och så blickar vi tillbaka på valrörelsens toppar och dalar som vi minns eller kanske redan glömt av. Hur lurade har vi blivit? Inte bara käbbel.
Du ska veta hur när det här. Punkt.
Fru talman, nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten.
Vem är brun?
Jag med högerpopulistiska
partier. Vem är brun?
Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf.
We shall overcome.
Ha en krampaus.
Håll truten på dig, Carl Bildt.
Det är bara käbbel.
Det är bara käbbel. Det är bara käbbel.
Mycket varmt välkomna till poddstudion, ni som lyssnar och tittar. Varmt välkomna till Ann Tiberg och Jens B. Nordström, TV4s utomordentligt duktiga politiska kommentatorer. Det här är för övrigt säsongsavslutningen på Inte bara käbbe. Vad ska ni göra på fredagar nu förresten?
Ja, det kommer bli tomt.
Dricka öl.
Det blir så det blir. Vi kan ju säga då, eftersom nu regeringsbildningen är klar, vi har ju en statsminister, så tänker vi att vi tar en liten paus. Men innan vi pratar om själva regeringen så måste vi prata lokalpolitik och det faktum då att Sverigedemokraterna förlorar då sitt skyltfönster. De blev ju störst parti i Sölvesborg med nästan 39% av rösterna. Moderaterna byter sida och så här förklarar man idag.
För att vi inte har lyckats hitta en samsyn på ett fortsatt samstyre. Det som vi har fått ta ställning till, det är ett SD-styre med hjälp av oss, och det är vi inte intresserade av. Vi vill bedriva moderat politik, och det hade vi inte fått något utrymme i den konstellationen för att göra.
Som Moderaternas gruppledare i Sölvesborg, Kit Mårtensson, ja, det här skakar om just nu.
Ja, det gör det, och det blir ju rikspolitik direkt, intressant nog. Och då handlar det om i vilket mål ska man skutta in skulden, eller hur man nu uttrycker. Är det här Moderaternas fel, som Jimmy Åkesson säger, han uttrycker det som att det är ett svek. Är det möjligen så att Sverigedemokraterna faktiskt är dåliga förhandlare och har misslyckats här, som ingen just nu säger, utom Kit Mårtensson tycker jag man hör det på, alltså Moderaten i Sölvesborg. Och är det möjligen så som Socialdemokraterna säger att det här är en modell att ta efter? Vi ska höra på Tobias Baudin.
Nej, men jag tror ju att när det man själv pekar ut som sitt skyltfönster, att se här hur vi regerar i Sölvesborg, när det skyltfönstret rasar samman, det är klart att det är ju en förhandsindikation på hur svårt det också kommer bli på nationell plan. Och det är därför vi socialdemokrater sa hela valrörelsen också att vi kan samarbeta med alla partier i Sveriges riksdag, men just Sverigedemokraterna, ja, men det är inte ett parti för oss att lita på, och nu ser vi också hur det går.
Så Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare. Ja, vad säger du, Jens? Man ser ju med fasa det som händer i Storbritannien. Premiärminister Liz Truss fick ju lämna där, kaos i politiken. 45 dagar höll det. Är det här början på samma väg som den svenska regeringen är ute på?
Det tror jag inte. Utan det är så här, Liz Truss hade ju ett oerhört kortare levnadstid som premiärminister i Storbritannien. Kristersson tror jag kommer att få längre. Men däremot så är det så att De här problemen kan ju manifestera sig även i hans egen regering. Och lite grann så är det här Socialdemokraternas våta dröm. Det är det här som de hoppas att man på något sätt ska kunna slita seger ur förlustens käftar på något sätt här i alla fall. För att det är ju ändå så att skulle det uppstå problem här, ja, men då måste man söka andra konstellationer. Det är därför som Magdalena Andersson gång på gång har sagt att hennes dörr står öppen, hennes hand är utsträckt. Och det är ju med ett öga på framtiden att det skulle kunna hända någonting där.
I rättvisans namn ska man väl säga också att det är väldigt stora skillnader mellan just den förhandling som har skett på riksplanet och den förhandling som tycks ha skett, eller möjligen inte skett.
Nej, den har nog inte skett, för det är så lätt när jag lyssnar på henne.
Är man största parti på det sättet som de är, det är så här, Moderaterna har 15% i Sölvesborg och Sverigedemokraterna har, som du sa, 38%. De är mer än dubbelt så stora som Moderaterna. Och Moderaterna har då ställt krav, som jag förstår det här, av de här förhandlingarna, på att få en ganska god utdelning i form av nämndplatser, i presidieposter som man kallar det för det, och i olika nämnder. Mycket mer än vad de egentligen skulle ha rätt till, och det är tydligen där som det havererat. Och då kan man ju säga så här, som Sverigedemokraterna själva sagt, den som är stor måste också vara snäll. det är frågan hur snälla de hade tänkt kunnat behövt vara för att blidka Moderaterna här. Men det var där det stupade och aldrig på några sakpolitiska diskussioner.
Men det är ju intressant just att det är på något sätt den nya verkligheten vi lever i. Och som jag tror att Moderaterna har lite svårt att anpassa till. Att de har en mental bild att vi är det största partiet och vi är liksom, förutom Socialdemokraterna, så är det vi som är det andra statsbärande partiet. Och så ser ju inte väljarsiffrorna ut just nu. Och det är klart att det där är ju en mental omställning, men också så får ju det reella konsekvenser i förhandlingar. Och det är ju någonting som jag tror kräver en tillvändning av alla parter. Och jag tror att där finns det fortfarande kanske också en önskan inom framförallt Moderaterna att det här är nog inte på riktigt, det var bara tillfälligt resultat.
Ja, men observera att Moderaterna hade ju en förhandlingsposition där de faktiskt kunde byta sida. Så på det sättet så hade det kanske krävts lite mer mjuka tag från Sverigedemokraterna för att kunna behålla dem i sitt gäng, och det kanske de inte var beredda på.
Så kan det nog säkert vara. Jag menar, det är väl det som är det intressanta just där, att hur de här liksom samarbetena ska fungera. Och det är ju alltid farhågan liksom från mindre partier som ska samarbeta med större, att deras väljare ska ätas upp, att man ska liksom fortsätta den utförsbacken. Och jag tror att det är det Moderaterna i Sölvesborg väldigt mycket känner här.
Om man ska ge lite bakgrund bara kring Sölvesborg, som ju är partiledaren Jimmie Åkessons hem visst, och det har ju varit väldigt, väldigt förknippat med honom och med partiet.
Nej, men det här har ju Sverigedemokraterna uttalat sagt, att det här ska vara vårt skyltfönster, här ska vi visa upp hur det blir när vi får styra någonstans tillsammans med Moderaterna, och då försöka visa på vad sverigedemokratisk politik ska vara i praktiken. Så att det här är ju någonting som Sverigedemokraterna själva har lyft fram som en plats att titta hit, så här blir det.
Men ligger det någonting i det Jimmie Åkesson säger då, att det är ett svek, för någonstans har man ju målat upp för väljarna när man gick till val vad man såg framför sig om man nu la en röst på den sidan?
Jag tror att Sölvesborgsborna kan nog ha reflektioner kring det här, för det har ju funnits ett samstyre och det har väl påverkat hur de har röstat. Det har ju så att säga... De har ju stöttat Sverigedemokraterna och Moderaterna här, och det är nog en ganska borgerlig kommun. Så att det blir ju intressant att se vad som händer, så att säga.
Ja, för i praktiken blir
Men det finns ju en sak med kommunalpolitik som jag tror är ganska viktig, och den är att kommunalpolitik är ju inte så starkt ideologisk. I kommunen så vill man att saker ska funka och lamporna ska vara tända på kvällarna och gatorna ska vara hela och det ska vara schysst i centrum och sådär. Så att man kanske inte riktigt har samma ideologiska laddning i vad man har för förväntningar på sina politiker. Eller vad säger du, Jens?
Nej, men det jag tror är, där det finns en ideologisk laddning, är möjligtvis hos Jimmie Åkesson, för ens hemort är lite speciell ändå. Och jag märker ju själv att när jag åker till Östersund där jag växte upp, så är jag så här, lite orimligt intresserad av vad som händer där, även fast jag inte har bott där på väldigt länge. Och jag tror det är samma sak med Jimmie Åkesson, att det här tror jag han själv kanske har svårare att svälja än vad många andra Sölvesborgsbor har. För att det här är lite grann, det är hans hemort, och det var här han tänkte sig att det skulle bli på ett visst sätt, och nu blir det inte så.
Nej, men precis. Och han sitter ju heller inte, vi ska ju prata mer om regeringsbildningen och allting, men han sitter ju inte i regeringen. Kan det vara så att han sätter sig på tvären och armarna i kors, och om det inte passar där så kanske inte jag är så lätt att samarbeta med här?
Nej, det tror inte jag. Alltså det här var något, det skulle möjligen kunna komma om kanske 2-3 år eller någonting sånt där, när man börjar ha gått varandra på nerverna. Men nu är man fortfarande lite nöjd med att fått ihop det här tidavtalet, ska jag säga. Vad säger du?
Jag säger att de kan visa alla sina sakpolitiska framgångar, och det kan de faktiskt luta sig tillbaka på ett tag, tror jag.
Dela med dig. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Här är TV4s politikpodd, inte bara käbbel. Vi pratar just om vad sprickan mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna i Sölvesborg innebär för rikspolitiken här i Sverige. Och vi kan väl lägga lite fokus på regeringsbildningen. Jens, för det gick fort i politiken i veckan.
Ja, jo, men det var lite hackande start, får man säga. Först fattade vi inte riktigt vad som hände ute i riksdagskorridoren, för att man hörde en enorm skrattsalva. Och sen så var det liksom en liten paus och så sen så var det en fördröjning. Och då visade det, Ulf Kristersson hade ju glömt regeringsförklaringen utanför kammaren, så att han var på väg upp i talarstolen, fick göra en U-sväng för att hämta den och sen så kom han upp och sa lite fåraktigt att ja, det finns en första gång för allting. Och sen kom han igång. Men det var så här, bland reportrarna var det så här, vad i helsike har de så roligt åt där inne? Ja.
Men det var snabba steg överlag där hela den dagen, kändes det som, i både riksdagen och på väg till slottet och till kungen.
Ja, de gick fort. Det gjorde de verkligen. Och det är väl de där berömda löparvaderna som marscherade först. Alltså Kristerssons.
Som vi har pratat orimligt om väldigt mycket.
Vi släpper dem direkt.
Men vad kan vi säga om regeringsbildningen? Nu blev det ju då tre partier i regeringen. Sverigedemokraterna samarbetar med de här tre. Vad blir det här? Vad blir det av det här, tror vi?
Ja, det är en jättebra fråga, men det var märkt att de som har haft mest våndor och kval inför den här regeringsbildningen är ju Liberalerna. Där har det funnits en falang som har varit mycket, mycket missnöjd. Och där har man ju då ett par stycken av de här som skulle kunna bli problem, har ju man ju gett ministerposter. Romina Pourmokhtari, som är tidigare ordförande för LUF, haft ett oerhört högt tonläge när det gäller att samarbeta med Sverigedemokraterna och verkligen sagt att de ska vi hålla på en armslängds avstånd. Nu blir hon miljöminister i en regering som ska regera med stödet av Sverigedemokraterna. Hon blev omedelbart anklagad av Nooshi Dadgostar för att ha blivit köpt. Och det här var inte särskilt pigg på att prata. Det var så ännu en person som väldigt, gick väldigt snabbt den dagen för att det skulle bli så mycket prat som möjligt om det här. Och jag lyckades i slut få en intervju med henne på löpande fot på väg till slottet. Vi kan lyssna på det. Känner du att du har blivit köpt av min ministerpost?
Nej, det känner jag inte. Jag känner att jag har goda möjligheter att göra skillnad för Sveriges klimat- och miljöpolitik. Annars hade jag inte tackat ja till den här rollen.
Samtidigt så har du haft ett väldigt högt tonläge med SD. Och du sätter en regering som är beroende av stöd från dem.
När jag kandiderade så var jag väldigt tydlig med att jag vill ha ett borgerligt maktskifte. Och det är det som nu har hänt.
Ja, sa då Romina Pourmokhtari i farten. Det var snabba skor också från Jens B. Nordström där, som var henne hack i häl. Men vad ska man säga då?
Vi kan få titta på dina vadmuskler också.
Ja, de är inte mycket att titta på. Ytterligare ett skäl att gå in på TV4 Play här nu då. Här kan ni se mina obefintliga vadmuskler.
Ja, han på bordet här.
Det ska vi inte göra.
Nej.
Stopp.
Vad kan vi säga? Anständig podd, Ann.
Vad kan vi säga om miljön och klimatet och regeringens ambitioner där? Det är en svår och stor fråga. Ja,
här får de jobba i redigeringen. Okej. Okay. Ja. Klipp. Och där är vi tillbaka.
Oh. Då är frågan.
Jag fick så jobbiga bilder.
Där fick vi ta en liten paus eftersom det blev ett skrattanfall här inne i poddstudion som ni slapp vara med om just idag här. Men om vi lämnar dina vader nu då, Jens, och pratar om kritiken med tanke på din snabba jakt där på klimat- och miljöministern. Det har ju kommit en del kritik mot regeringens miljö- och klimatambitioner.
Nej, men så är det ju till att börja med. Så lägger man ju ner miljödepartementet. Det där har ju fått enorma reaktioner från Miljöpartiet exempelvis, som säger att det här är ett stort svek mot alla väljare och visar på regeringens klimatambitioner. Regeringen själv säger att det här är en ambition att göra en mer heltäckande miljöpolitik, att man då ska samordna det här med näringsdepartementet. Och man pekar gärna mot Tyskland när man har gjort en liknande modell. Men jag har svårt att se att det är en viss nedprioritering. Ett eget departement är ändå en tydlig prioriteringsfråga. Så att där har det kommit mycket kritik.
En ung minister som leder det arbetet i regeringen. Om man pratar annars om, för det är ju flera tunga ministerposter som har fått ganska okända namn. Säger det här någonting om Kristerssons egna ambitioner på den, jag menar, den stora politiska arenan, världsarenan eller europeiska?
Jag hörde faktiskt en rätt klok analys av det här i morse av Amanda Sokolnitsky på DN. Hon påpekade i Nyhetsmorgons nyhetspanel att vad man har gjort här är att välja ministrar som är bättre på partipolitik än stora profiler utåt. Och det kanske är exakt vad som behövs i den här regeringen, där det behövs ett gott politiskt handlag för att kunna driva politik som hela tiden ska förankras med samma samarbetsparti utanför riksdagen, där liberalerna hela tiden måste försäkra sig om att de har med två falanger, får vi ju närmast beskriva det som. Och så alla de här olika bollarna som man behöver parera som kan komma in från olika håll är kanske mer ett politiskt arbete än ett som kräver stor, tung sakkunskap till exempel i frågorna. För att ta något exempel, att det har ju ändå ifrågasatts vad det gäller till exempel kulturministern och även på andra håll. Och vad det gäller då utrikesministern, som jag tycker är intressant, Billström, han har ju varit tippad i nästan alla poster utom just att bli utrikesminister. Och är en, får man väl säga, konfrontativ politiker har han varit i flera år, men han är också en lojal arbetare i vinträdgården, i Moderaternas vinträdgård då. Och han har kanske inte den där jättestora profilen. Och det gör ju att Kristersson, som gillar utrikespolitik, möjligen kan ta lite utrymme själv. Vi kan ju höra på Billström. Just nu så är ju hela den här diskussionen med NATO högaktuell, eftersom det blev känt att Kristersson ska till Ankara, observera Kristersson, inte hans utrikesminister, för att förhandla NATO. Och vi ställde då frågan till Billström om Turkiet är en demokrati, och då svarar han så här.
Skulle du idag beskriva Turkiet som en demokrati?
Ja, det skulle jag.
Och det auktoritära styret i Turkiet, är det helt demokratiskt?
Det finns absolut auktoritära inslag i det turkiska styret. Och det är sådant som man kan vara kritisk mot. Men man måste ändå komma ihåg att det avhålls alltså fria val i Turkiet alltjämt. Och regeringen är laglig i Turkiet.
Så utrikesminister Tobias Billström där, Jens.
Nej, men det är ju ganska uppenbart att här handlar det om att man till viss del ska smöra för Turkiet. Och det här är frågan om brott mot mänskliga rättigheter och hur pass demokratiskt Turkiet är. Det är ju en punkt som många har snubblat på tidigare. Magdalena Andersson hade ju väldigt svårt att formulera sig där. För att man å ena sidan vill hålla Turkiet nöjd och å andra sidan inte vill göra våld på de principer man har hur långt som helst.
Och han undviker ju helt att prata om politiska fångar och sånt där. Det finns ju ett antal frågor som man skulle kunna resa, men det gör han ju inte där i det där läget.
Fängslade journalister är ju ett typiskt exempel.
Ett typiskt exempel.
Så att där är ju, men det är ju intressant just där som du är inne på, att Billström liksom kanske inte är den mest karismatiska och tunga utrikesministern. Att det där är ju ett enklare sätt att hålla ihop en koalition, tror jag också. För just de här som är väldigt tunga och karismatiska får ju liksom sitt eget gravitationscentrum lite grann också. Och där minns jag att det var ju klagomål under regeringen Reinfeldt att Carl Bildt till exempel, han var som sin egen miniregering. Det var alltså att han var sin egen värld och Reinfeldt kunde inte påverka den så mycket.
Apropå Carl Bildt, vi pratade ju om förhandsspekulationerna. Han var ju en som nämndes, Anders Borg var en annan som nämndes till tunga ministerposter, men så blev det inte.
Nej, och det finns ju kanske ofta ett önsketänkande från politiska iakttagare, och jag räknar in mig själv lite där, att det ska komma någon sån här kändis in i de här gängen som man... som har byggt en profil.
Lite star power.
Lite star power, så. Så att det... Men jag tror igen att det här kanske är lite beräknat på andra grunder.
Men jag tycker ändå, när vi satt och spekulerade här i podden tidigare om vilka som kunde bli minister, så prickade vi rätt många ändå. Att det är så här, Gunnar Strömmer som justitieminister prickade du ju in. Elisabeth, så, vi hade ju också Peter Kullgren som landsbygdsminister. Det var jag väldigt nöjd med. Där fick jag ett omdömet fiffigt från dig. Och det kan vi ju säga till lyssnare att fiffigt är inte ett uttryck Ann Tiberg delar ut till höger och vänster, utan det var jag lite nöjd med.
Jag har aldrig fått det.
Nej, precis. Nej, men sen så Elisabeth Svante som var också en av de här som vi också prickade in.
Och även Ebba Busch som närings- och energiminister, eller energiminister.
Vad duktiga ni är!
Vi är duktiga, vi har ju också så starkt stöd från dig.
Ja, det är fiffigt.
Men jag tänkte att Elisabeth Svantesson får ju kanske en otacksam roll här nu som finansminister, för att nu är det så att nu är det ett Tidöavtal på plats med en ny regering som ska realisera massa. Det finns många drömmar i den här regeringen och storslagna planer. Och samtidigt har vi en kraftigt inbromsande ekonomi. Det här reformutrymmet, det krymper ihop som en driva i solen. Och då är ju frågan, då kan det faktiskt bli så att Elisabeth Svantesson måste vara den som hela tiden måste säga nej, det har vi inte råd med, nej, de här skattesänkningarna jag lovat väljarna, det blir ingenting mer. Och jag intervjuar henne, vi kan lyssna på hur det lät.
Jag ser en väldig samsyn bland alla partier, både regeringspartierna och Sverigedemokraterna, kring att vi ska ta ansvar både för ekonomi och för helheten. Så att beroende på hur ekonomin utvecklas så kommer vi i varje budget återkomma med olika delar av det som vi har kommit överens om.
finansminister Elisabeth Svantesson som inte vill vara en bromskloss i alla fall.
Delar, ja, jo. Men det är ganska intressant när man kommer in i regeringskansliet så här. Och så har man 3 veckor på sig att ta fram en budget och man har visserligen förarbetat lite. Men som jag förstår det så möts ju alla statsråd, kommer in och så kommer tjänstemännen med lister på vad tjänstemännen tror att de skulle vilja göra efter att ha läst dokument och så här. Och sen brukar de också lägga till, har jag hört då, lite såna här saker som de alltid försöker få nya ministrar att dra igenom innan ministrarna har hunnit lära sig. Och det blir man rådd att säga nej till. Men det finns ingen manual faktiskt hur man ska göra det här.
Men det som jag tycker är påfallande är liksom att alla finansministrar som skriver memoarer sen skildrar ju på något sätt ändå det här, liksom det här tråkiga i att vara den som måste döda drömmar i regeringskansliet. Ja. Och här tror jag det liksom finns rätt mycket utrymme att Elisabeth Svantesson tvingas ta den rollen. Mm. Framförallt, för det är ju lite grann så att den här regeringen är ju som ett nyförälskat par. Liksom, som att nu har man sagt ja vid allt, att det ska åka på smekmånad och det är liksom så enormt stora planer och att liksom, nu ska vi se Paris. Och sen så när man då har betalat för det bröllopet och barnotan kommit in så visar man sig att Det kanske blir Gislaved vi får åka till eller någonting sånt där.
Och sen är det ju jobbigt när man är 3 i paret och dessutom ska ha med sig för vuxna barn. Liksom, utan att ha några andra.
Det är en mycket modern familjebildning den här regeringen.
Men det har ju hörts, de här 4 partierna satte ju sig på Tidö slott och gjorde det här avtalet då. Slottsavtalet som ju det har kallats, kärt barn får många namn.
Ja, det var ju det ägnades ju den här dagen när det skulle vara statsministeromröstning så fick vi höra ganska många namn faktiskt. Oket.
Ja, det var Annie Lööf.
Oktoberöverenskommelsen och slottsavtalet, det var ju vänsterledaren Nooshi Dadgostar som gottade sig fullkomligt och vältrade sig i olika bilder som...
Hon älskade att måla om.
Jimmy Åkesson låg bland ejderdun. Ja. Ja, det var faktiskt det var faktiskt ingen ände på metaforerna.
Men det som är intressant är att även bland...
Till och med Jens låg i lä vad det gällde metaforerna.
Nej, men det som jag tyckte var intressant var att även bland de som har skrivit på tidiga avtalet så verkar det finnas lite spridda åsikter och de tycker det här är bra. Ebba Busch verkar inte superförtjust i tidiga avtalet heller och har försökt liksom lägga in lite så här alternativa namn på det också. Men jag tror faktiskt det som har fastnat mest är nog faktiskt slottsavtalet ändå. Att det är nog det som ligger enklast i munnen. Oket tror jag har noll chans att överleva.
Men det är ett slott, så det är ett slottsavtal. Det är inte faktafel i alla fall. Nej. Så kan man ju säga. Om vi nu då pratar om regeringen som är på plats så kan man väl också då blicka tillbaka på valrörelsen. Hur lurade är vi nu när vi står med en regering utifrån vad som sades under de här intensiva månaderna som vi dessutom har sänt den här podden och pratat så mycket om alla olika löften som har getts till höger och vänster?
Det blir ju kanske någonting som är lättare att utvärdera om vi får lite mer tid på oss. Men man kan ju säga att de första indikationerna i alla fall, det är inte värre än vad det brukar vara i alla fall. Det är ju det som det pratades väldigt mycket om i valrörelsen var ju just migration och brott och straff. Mm. Och Tidöavtalet är ju fyllt med sådana förslag. Så att där verkar det som att jo, men där finns det en fast övertygelse om att här ska vi leverera någonting också. Mm. Sen finns det ju ett tydligt löftesbrott redan och det är ju Kristerssons löfte om att det ska finnas ett högkostnadsskydd på plats till den 1 november.
För elkunderna som råkar ut för dyra räkningar. Ja.
Precis, och det där var ju någonting som man upprepade många gånger och Socialdemokraterna var ju vansinniga och sa att det här kommer inte att gå. Hur kan ni låta honom lova detta? Och nu har man ju backat bort från och sagt att nej, det kommer inte att vara färdigt till 1 november och nu pratar man kanske så här, efterdaterat. Liksom, det kommer någon gång i december. Men så säger man, men det ska gälla från den 1 november för att rädda ansiktet. Men det var ju inte så det förespeglades.
Retroaktiv betalning. Vad kan man säga annars då om hur det har blivit eller hur det har fallit ut hittills?
Ja, jag tror att regeringar vill verkligen hålla vallöften. Det är verkligen så. Så att regeringar, och det visar all forskning, att man brukar kunna bocka av 9 av 10 eller 99 av 100 vallöften i efterhand. Men att de inte kanske gör det de första månaderna, det får man väl ändå någonstans. Man får väl ge dem lite benefit of the doubt. Men ett annat var ju att pausa eller stoppa amorteringskravet. Det formulerades redan i regeringsförklaringen om till att studera, se över, ut... Jag kommer inte ihåg, det var någon sån formulering.
Och de har inte varit superpigga på att svara på frågor kring det heller också.
Nej, och det har ju även det här att slopa eller pausa har ju dömts ut även av berörda myndigheter. Så att det är ju inte populärt någonstans. Så det är väl ett exempel på något som kan bli lite svårt för dem. Mm.
Om vi pratar om det här med bröllopsresa som du var inne på, Jens. Det var ju en bussresa som var rätt omtalad under själva valrörelsen.
Nej, men det var ju kanske det som jag minns mest från valrörelsen. Just det att Ulf Kristersson la ju verkligen liksom ansträngde sig väldigt hårt för att visa upp den här eniga sidan. Liksom på min sida är vi överens, mitt lag, vi kan komma överens om vad saker och ting gjort. Och sen så bestämde sig de fyra partiernas energipolitiska talespersoner att åka på en resa till Forsmark. Och blev omedelbart ovänner vad den här resan skulle kallas. Var det här en kampanj för mer kärnkraft? Eller var det ett studiebesök som liberalerna försökte ändra till när de fick pushback från sina väljare att man satt för nära Sverigedemokraterna? Och vi kan lyssna hur det lät för den här bussresan.
Ja, för Sverigedemokraterna så är det nog att man är ute och pratar med väljare och informerar var man står i valet inför valdagen. Något betraktas som att man kampanjar.
Det här är ingen valkampanj. Vi gör ett verksamhetsbesök idag på Forsmark för att lära oss mer om hur vi kan producera mer fossilfri kärnkraftsel. Det är precis vad klimatet behöver.
Men är det inte konstigt att ni inte är ense om det här i bussen?
Alltså jag är ense precis vad som gäller för våran del.
Jag är ense.
Jag är ense.
Han var ju också ense om att ta taxi därifrån sen, om jag inte minns fel, av ditt inslag.
Jo, nej, men så är det.
Först Mattias Bäckström ska jag säga, SD Johansson, Bäckström Johansson och Arman Teimouri, Liberalerna, i detta inslag.
Ja, och, det var, och det här var ju ganska jobbigt att Ulf Kristersson, tror jag, ja, men jag kan nog tänka mig att det var lite grann som de här klippen som görs med Hitler i bunkern. Liksom att, herregud, här sitter jag, lägger månader på att försöka få oss fram som eniga och så kan inte ni ens göra en bussresa tillsammans. Så att, jag kan nog tänka mig att här var det diskussioner inom partierna. Hur kunde man hamna så snett med den här bussresan?
Och det var ingen retur för ett parti i alla fall, utan där blev det taxi, va?
Ja, det är Arman Teimouri åkte taxi därifrån och även det uppmärksammades. Så att det där resan var ju en snackis. Samtidigt får man också säga att sen lyckas ju Ulf Kristersson och de övriga partiledarna lappa ihop det ganska snabbt. Man var ju snabbt tillbaks på budskapet att vi är väldigt överens ändå.
Vi var inne på det här med gängkriminalitet, skjutningar. Det var ju ett mycket upprört kommunalråd också, ska man säga, under den här valrörelsen. För det blev ju skarpt läge, verkligen.
Ja, och i Eskilstuna som ju är hårt drabbat av skjutningar. Och då sköts det nära en lekplats, ett barn träffades och det här ledde då till mycket starka reaktioner. Alla partiledare åkte till den här platsen, Årby, som ligger alldeles utanför Eskilstuna, eller snarare i Eskilstuna. Det uppskattade inte kommunalrådet Jimmy Jansson.
Men för helvete, nu måste man väl från riksdagens nivå börja agera och förstå att det här är på riktigt. Vi är belägrade, vi står mitt i det här. Men det kommer ju säkert komma ett gäng tomtar som ska vara här och lägga huvudet på sned och göra skarpa fördömanden den här gången också. Men vi är inget zoo. Det är Eskilstuna.
Det här var ju alldeles efter att Magdalena Andersson hade varit där. Mm. Eller hon kom, Ebba Busch kom, Kristersson kom, tomtarna då, som han refererar till dem. Och det här, det är ju djupt mänskligt att reagera på det sättet. Mm. Och jag pratade faktiskt med honom sen efteråt, för vi hade ju en debatt där i Eskilstuna sen, vår slutdebatt. Och han sa att folk hade ringt till honom och varit irriterade, för de kände att politikerna kom dit och tittade på dem. De kände sig inte inkluderade. Det är rätt viktigt hur man gör i såna där lägen faktiskt.
Ja, och det är så, ingen gillar ju liksom att vara ett exempel. Titta här nu på X. Och det är så här, och speciellt när det är såna allvarliga frågor som skjutningar. Så att jag tycker det är en fullt förståelig reaktion faktiskt. Att politiker har såklart en önskan om att involvera sig i dagliga frågor, men det kräver en viss fingertoppskänsla. Mm.
Om vi pratar om våra nya ministrar ute på redaktionen, har vi haft nu på några månader när jag har arbetat lite quiz om man nu kan pricka in vilka personer som har fått vilka ministerposter. Det där ska man ju kunna som ett rinnande vatten som politisk kommentator, antar jag. Jag ska inte förhöra er på ministrarna. Precis, andas ut. Ja. Men sen vi började Käbbelpodden i början av januari, svindlande lång tid för det här, den här podden, så har vi ju gett varje avsnitt några rubriker i form av ord för att våra tittare då snabbt ska förstå vad pratar de här filurerna om och locka kanske till lite lyssning. Och jag tänkte utmana er på en liten snabb quiz för att se om ni kommer ihåg då, för att då minnas tillbaka den här tiden som har varit, den här valrörelsen. Om jag då börjar med bowling-effekten. Räck upp en finger. Ann var först. Vad handlar bowling-effekten om det, i tidigare avsnitt?
Det var Nyamko Sabuni som bowlade med Ebba Busch, tror jag, inför något möte eller någonting.
Det här var i januari, 27 januari.
Lades ut på Instagram, ja. Och vi, jag tror möjligen att vår diskussion handlade om att Nyamko Sabuni, dåvarande Liberalernas ledare, fick lite draghjälp av partikollegor från andra partier.
Frågan om får man poäng om man säger precis?
1-1. Inga problem.
Nej. Okay, jag fick den poängen.
Ja, det var det också.
Hjelmgate. Ja, Jens.
Där pratade vi om att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson åkte på en NATO-övning i Nordnorge och iklädde sig stridshjälm. Och det här finns det många exempel på politiskt att få människor klär i stridshjälm. Och de här bilderna valsade runt och gjordes ofördelaktiga liknelser bland dem och andra personer i världslitteraturen på olika sätt.
Jens B. Nordström, Ann Tiberg, 1-1 säger vi där då. Nästa episodnamn, Dunderblunder.
Vad kan det vara?
Ni tittare och lyssnare får gärna vara med och sitta själva där
och
hemma och göra.
Nu.
Om jag säger att det handlar om en namnkunnig politiker, Ibrahim Baylan.
Ja, han tryckte fel.
Ja,
han tryckte fel om nationell folkräkning.
Just så.
Så han råkade
ge överslag
till den andra sidan. Exakt så. Riksdagen beslutade om nationell folkräkning, vilket ju var praktiskt eftersom det nu ändå ska bli av.
Genomföras. Ja.
2-1 till Ann där. Vi hade en liten allitteration där också på Bojo, nämligen Mojo Gate.
Ja.
Oj, vad lika det var. Ja, jag tror Ann var först.
Ja,
kör.
Det var Morgan Johansson det.
Ja, det var det. Ett halvt poäng på den.
Jag har ökänt dålig reaktionsförmåga. Jag känner att jag...
Vad handlar det om då?
Sen handlade det
om. Räknar vi ner snart. 3, 2, 1. Nu får vem som helst räcka upp handen igen här.
Jag minns bara att Morgan Johansson har gjort något olämpligt. Men det var inte så allvarligt.
Men det enda är... Det var en misstroende. Du spelade upp ett långt... Det var misstroende. Du spelade upp ett långt klipp som var helt orelaterat.
Ja, absolut.
Handlade om Austin Powers.
Exakt, precis så var det. Lyssna gärna på det avsnittet.
Väldigt roligt.
Som sändes den 9 juni om ni går in på Spotify till exempel. Eller på någon annan poddplattform och ser
där. Hur många poäng står det nu?
Helt. Fick jag poäng där också, eller? Eftersom jag inte kunde. Kan jag också?
Nej, men du gav ju en ledtråd.
Ja, jag gav ju en ledtråd och då blev det misstroendeomröstning. Jag tror du leder fortfarande.
Ja, jag tror också. Jag tror också.
Okej. 8 september pratade vi om Battle Royale.
Ja, Jens. Det var ju debatten som blev ganska stökig.
Just det. Ja, det var det. Exakt. Mm. Precis. Bra. Då är det lika nu, tror vi. Vi har en
nej,
av...
Jag var...
Nej, det jag tror att han
leder.
Jag
leder för
Okej. Ja, då får vi se om det blir lika här nu. Ja. Nej. Jag tycker du får vara vinnare faktiskt. Vi har ju ett slottsavtal, det har vi redan pratat om, så det är ingen idé att prata om det där.
Jag vill ändå hävda att det här handlar ju mer om att du sätter dåliga rubriker än att jag är dålig på att komma ihåg.
Men visst är det svårt.
Ja, du är en dålig förlorare.
Du vill bara gå vidare lite snabbt här nu.
Men visst är det svårt att minnas allting som hänt under valrörelsen, för de är ju oerhört intensiva. Man är ju så i det, och sen så glömmer man ganska fort, för så kommer nästa utspel.
Vad tycker du var det mest spännande under valrörelsen?
Oj, att faktiskt få sitta med er två, säger jag. Och inte bara för att smöra lite här, men det har varit otroligt intressant att få komma in och vara liksom flugan på väggen i riksdagskorridorerna, med tanke på att ni spenderar så mycket tid där inne, tycker jag.
Det har varit,
jag hoppas det också för er som har lyssnat och tittat, att man faktiskt har fått följa med in i finrummen, om vi nu kallar dem så, och vara den där lilla flugan på väggen. Så tror jag.
Kul!
Ja, vad tycker ni själva? Vad tycker ni själva har varit bäst med en sån här podd? För att grunden till det här handlar ju om att ni normalt sett i våra nyhetssändningar får en minut eller två minuter eller någonting, och en väldigt fokuserad svar på en viss väldigt speciell fråga. Här har vi varit lite mer öppna och haft ett samtal.
Ja, men jag tror att det som har varit kul är att det dels är lite avsättning för de här konstiga detaljerna och skvallret som är lite roliga men som inte får plats i nyheterna. Men sen lite grann så här debriefing, känner jag också, så här, precis den här liksom efter valet när du hade kört alla debatterna och jag hade haft rätt mycket nyhetsinslag och vi var båda rätt slutkörda, så var det, så här, det var lite skönt att bara sitta och surra igenom. Oj, vad hände egentligen?
Ja, lite så är det, och jag känner också det här, just det där att man samlar på sig så mycket information som egentligen är jättespännande, men den är svår att få mer än vanliga nyhetsrapporteringen. Det tycker jag är roligt att kunna dela med sig av den.
Det finns ju, det här är 31:a poddavsnittet, så det finns ju 30 avsnitt till om ni har missat oss innan att lyssna tillbaka på, för de är rätt spännande. Man får vara med om en hel del. Ann Tiberg, Jens B. Nordström, tack för idag. Tack för den här säsongen, vi säger väl så, säsongsavslutning. Har ni då tankar om våran podd, mejla oss gärna, inte bara chabbel, snabbelatv4.se. Lite kärlek till de här två. Ulf Kristoffersson var ju med oss från första början. Nu sitter Jens B. Nordström och Per Hermarud har också varit med här. Och jag heter Johan Markeus. Ja, men precis. Och sen har vi våra fina redaktörer och producenter, Anja Nisshagen och Susi De Bong, som hjälpt till med detta. Tack snälla ni för att ni lyssnat och tittat. Vi finns på TV4 Play och där poddar streamar. Tack för den här säsongen.
Podplay. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.